Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Jag läser också Johannes 10 och 22 till 30. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Vänta nu, nu läser jag på rätt ställe. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sade: hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet. Jesus svarade: jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå under, och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett.
Gott att vara tillbaka, och tack för de varma välkomstorden. Eftersom syndabekänsen redan har varit, så ska jag inte säga något elakt om dig, Daniel, utan vi får leva vidare. Men nästa gång. Det finns ju många, det talar om herdar, det finns ju många som utger sig för att vara herdar i vår tid. Och vi följer ju alltid någon eller något i våra liv. Men något som är en bristvara både då, på Jesu tid, som nu, det är goda herdar. Alltså många som är ledare, är förgrundsfigurer, är de som sätter standarden i vår tid. Är mera av en beskrivning som Hesekiel ger, kommer upp här. Där ledarna på den tiden fick den här domen: Herrens ord kom till mig: människa, profetera mot Israels herdar. Profetera och säg till dem: så säger Herren Gud om herdarna. Ve Israels herdar, som bara vallar sig själva. Är det inte fåren som herdarna ska valla? Ni använder mjölken, gör kläder av ullen och slaktar de bästa djuren. Ni vallar inte fåren. Ni har inte hjälpt de svaga, inte botat de sjuka, inte förbundit de skadade. Ni har inte hämtat hem de bortsprungna, inte letat efter de vilsegångna. Och de starka fåren har ni behandlat hänsynslöst. Eftersom mina får inte hade någon herde skingrades de och blev vilddjurens rov. De skingrades och driver vilsna omkring på alla bergar, berg och höga kullar. Över hela jorden har mina får skingrats. Ingen bryr sig om dem, ingen letar efter dem. En beskrivning på ett ledarskap och ett hederskap som är förödande för fåren. Och det är ganska intressant, vi tänker att en god herde, en god ledare måste ju verkligen värna om de svaga. Men den onde och dåliga herden är inte bara så att han skövlar de svaga, utan som vi läser i texten, han utnyttjar också de starka. Intressant. Han tar de goda personer som kommer in i organisationen, i församlingen, och ger sig, och så skövlar han dem. Så vad vi behöver är att ha urskiljning och fundera på: hur hittar man den gode herden? Vem är den gode herden? Är det Lina Lind? Är det Samuel? Nej, det är jag. I faderns son och snedjans namn nu, så var det allt för idag. Tack. Fick hem poängen, känner jag. Halleluja. Alltså, för vi människor och vi får... Vi är ju rätt lika. Vi ställer samma frågor. Vi har samma priolista. Vem kan försörja oss? Vem kan ge oss trygghet? Vem kan leda oss in i framtiden till ett gott mål? Är det inte de som är de grundläggande frågorna ställs? Vem kan försörja oss? Varifrån får jag min försörjning? Varifrån får jag min trygghet? Och vart finns mitt hopp för det här livet? Och då trädde Jesus in på scenen. Självklart, det är faktiskt han. Jag ska inte, det var faktiskt Jesus som är den gode herden. Jag vet inte om ni anade. Men då ska jag fundera på, vad kännetecknar då Jesu herderskap utifrån psalm 23 framförallt? Men då vi ska också kommentera evangelietexten. Jag ska ge 4 punkter på hur Jesu herravälde, herderskap och ledning landar i ditt liv. Är ni sugna på det? Bra. Min första punkt. Guds herderskap manifesteras i våra liv som ömsint, överraskande och överflödande nåd. Guds herderskap manifesteras i våra liv som ömsint, överraskande och överflödande nåd. Jag är nöjd med de 3 orden där. Skönt, va? En sån härlig beskrivning. Ömsint och överraskande. I dagens evangelietext så omringar judarna, alltså fariserna, det religiösa ledarskapet på Jesu tid. De omringar honom och ställer massor med frågor. De har nämligen satt sig på domarsätet och nu vill de ha mer information, mer faktaunderlag, mer bevis så att de kan bestämma, att de kan sitta på domarsätet och säga, är du Messias eller ej? Det är intressant, de vill ha kontrollen. De vill kunna ha underlaget. De vill kunna sitta där och säga att ja, nu har vi förstått. Nu har vi fått in tillräckligt mycket fakta. Vi godkänner dig. Och så funkar det inte i den kristna tron. Och därför får de ganska brutalt svar tillbaka. Ni fattar ingenting, för ni tillhör inte mina får, säger Jesus. För vår frälsning och vårt införlivande i Guds jord baseras inte på vårt kalkylerande, på vårt förnuft, på att vi har liksom vägt samman alla evidens och bevis och nu kommit till en slutsats och räknat ut summan längst ner och den blir rätt. Utan vår frälsning och vårt införlivande vilar i Guds händer. Det är bara de som har stigit ner från sina maktpositioner, från sina domarsäten och lämnat ifrån sig kontrollspakarna som är redo att ta emot Guds gåva. Och det här är plågsamt för den stackars kontrollfrika svenskan, eller hur? Som vill ha kontroll över sitt liv, som vill sitta, ja men nu har jag sett, nu har jag förstått, nu tackar jag ja till Jesus. Nej, det funkar inte så. Maria säger i sin lovsång, Gud gör mäktiga verk med sina arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Hur kommer det sig att du är införlivad i Guds jord? Därför att Gud har bestämt det. Gud har utvalt dig. Och Gud har fött dig till ett underbart liten fårskalle. Härligt? Provocerande? Ja. Men ödmjukande, visst. Så David säger, Herren är min herde. Men han kan bara säga det först eftersom Gud har sagt, David, du tillhör min jord. Och där upplever denna överraskande, ömsinta nåd. Och så står det i salmen detta, att mitt i detta, som inte förtjänar, så dukar Gud ett bord åt oss. Mitt i våra fienders åsyn. Det är en ganska intressant formulering. Alltså, på den här tiden så var det ju, hade man ett stort gästabud, då hade de rika, då kunde man bjuda in som hedersgästerna och då smorde man deras huvud med olja och man liksom hällde på rikligt, precis som vi var på en fest igår och, ja, så hälldes det på rikligt med gul och röd saft och så det var liksom underbart och det här, en hedersgäst belönas på detta sätt mitt i våra fienders åsyn och då kan man läsa det triumfatoriskt, va? Jag sitter med mina fiender och jag är bjuden, är inte ni? Eller så kan man läsa det på ett helt annat sätt. Ni en del har ju hört den här berättelsen, men de flesta har inte gjort det. Men det finns ju några i den här församlingen som har en djup oro över att jag på något sätt skulle svika LOC. Men det gör jag inte. Däremot att jag hejar på MFF för fotboll, det är ju bara det som är Guds vilja. Men det var sista gången här på predikan, märker jag. Men ja, för vi är fortfarande djupt fanatiska på LHC. Och jag fick, när jag fyllde 50 fick jag Micke Fors en riktig Mange Johansson matchtröja. Och Ragnhild har ju en halsduk. Då är det inte lika. Men i alla fall, hon har en halsduk. Och så var det så att vi var ju på en match och Ragnhild var med. Vi satt på lite olika platser och olika skäl. Och sen försvann Ragnhild i andra perioden och kom inte in. Liksom. Det visade att hon höll på att rädda livet på en gubbe som gick och dog nästan utanför av publiken där. Och jag satt och fortfarande, i alltså är det två mål som hon missade medan hon räddade livet på en gubbe. Så ringer Malmö Redhawks upp oss, eller Ragnhild, och vill tacka för hjälpen. För gubben överlevde. Och sa att vi bjuder gärna på en match igen. Och vi anar av era klädsel att ni är LHC och de kommer annan dag. Så då får ni komma hit igen. Och så bjuder vi på middag. Ja, det är perfekt, sa vi. Liksom. Men nu kommer vi med tåget direkt. Så vi kan inte äta middag innan matchen. Men vi måste ta det efter matchen. Ja, men perfekt. Liksom. Så vinner ju LHC igen, förstås, mot Malmö. Helt underbart. Och vi är glada där. Och så har vi fått höra att ja, men ni ska få äta med LHC-spelarna efteråt. Och vi bara, ja men vad kul, vi känner ju en till och med som spelar där. Så det var kul att träffa honom, en gammal granne. Och det ska bli fantastiskt roligt. Och sitter vi och väntar, jag med min stora matchtröja och Ragnhild med sin LHC-halsduk. Och så kommer hon som ska ta hand om oss och säger, ja men du, LHC-spelarna har visst bestämt sig för att åka direkt hemåt. Så att ni får äta med Malmö-spelarna istället. Det dukar för mig ett bord mitt i mina fienders åsyn. Jag ska inte säga berätta hur vi lyckas smuggla av oss våra kläder. Men i alla fall. Men det är inte det perspektivet som David har i sin psalm. Att vi sitter där triumfatoriskt och liksom räcker fingret åt alla som äntligen får se hur bra vi blir behandlade. Utan om man läser utifrån Nya testamentet, som är tolkningsnyckeln till hela Gamla testamentet, så är det ju nådesperspektivet som vinner, eller hur? Det är så mönstret genom hela evangelierna. Jesus kommer till en by och så säger han till den mest avskydde och hatade personen i hela byn: dig, Zacchaeus, vill äta mat med. Mitt i fiendernas åsyn så blir man överraskad av denna ömsinta och överflödande nåd. Är ni med? Visst är det vackert? För det är som sagt var det. Levi, tullindrivarna, synderskan. Jesus har hela tiden gått till dem som inte förtjänade det. Och fienderna, fariserna, reagerar ju kraftfullt mot detta. Hur kan du som utgör dig för att vara helig och ren beblanda dig med jordens avskum? Jo, det är dem han bjuder in. Och vi har ju lite felaktigt tänkt. Vi är så förstörda av våran liksom godhet. Godhetstänk. Så vi tänkte, om Jesus skulle komma till Linköping, vilka skulle han bjuda då? Då tänker jag, han skulle bjuda tiggarna. Och han skulle bjuda de som har problem med alkohol. Men jag tänker så här. Om han skulle komma till mitt neighborhood. Alltså, och jag är ändå en from man. Jag har ju ändå läst Bibeln en hel del. Jag har ju ändå tjänat i församlingen i 30 år. Då tänker man så här, vem borde han besöka? Eller hur? Ja, men jag förtjänar ju det. Ja, men så mycket som jag har slitit under alla dessa år. Vet ni, han troligtvis skulle dyka upp hos när han kom till Malmö. Det är Nordiska motståndsrörelsens ledare. Nynazisten. För då skulle vi känna samma sak. Hur kan han besöka honom? Är ni med? Känner ni signalerna? Känner ni varför det är så chockerande? Varför det är så provocerande? Men det är det som är vårat hopp. För när vi skrapar på ytan i våra egna liv så inser vi så här att det är bara en tunn hinna mellan nynazisten och mig. Det är bara en tunn hinna mellan den som jobbar med kämpar med missbruk och mig. Syndare, det är vi allesammans. De tar olika uttryck. Och mitt i våra fienders åsyn. Och vet ni vem som är den värsta fienden? Det är vi själva. Jag vet inte hur många tillställningar som du och jag har varit på där vi känner så här, vi är inte riktigt, vi är lite malplacerade, eller hur? Man kommer fel, man har antingen klätt upp sig för mycket, eller så har man inte klätt upp sig tillräckligt mycket. Och man känner så här, här hör jag inte hemma, och man är obekväm och man är sin egen fiende. Man dömer sig själv, jag förtjänar inte detta. Och det ska jag säga, gång på gång när jag kommer till gudstjänsten, då känner jag så här hör jag nog inte hemma egentligen. För om folk bara skulle veta. Om de skulle kunna se in bakom den här fromma ytan. Då skulle jag förtjänar inte detta. Jag är oftast min värsta fiende. Men mitt i min egen åsyn så dukar Herren ett bord och säger: välkommen, dig vill jag ha. Så varenda gång du känner så här, alltså ska jag ta nattvaren? Jag är en största synd. Jag vet inte ens om jag tror på Gud. Jag har ju inte levt som en kristen som man borde göra. Så är det bara att säga så här, ja, det är inte jag som har bjudit in mig. Jag hörde en kommentar igår på festen, vi var på en 50-årsfest. Där de sa till mig så här, ja, alltså, vi känner ju inte dem jätteväl. Så vi är ju bara överraskade att få bli inbjudna. Just det, så är det. Jag tycker inte jag känner Jesus väl. Jag tycker inte jag platsar i Guds rike. Men av någon obegriplig anledning så sa han, du är inbjuden. Och du som inte är kristen som sitter här kan inte ha bestämt dig. Du är inbjuden. Och då kan man inte säga, jag förtjänar inte. Eller så kan man säga så här, okej. Okay, nu sätter vi oss och äter. Är ni med? Så det första som Guds hederskap manifesteras i, det är som ömsint, överraskande och överflödande nåd. Det andra, det stod så här och det har ni säkert stavat på många gånger. Gud leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Och sen kommer detta, vilket innebär att vi också kommer gå igenom mörkrets och dödsskuggans dal. Han leder oss rätt, rakt in i dödsskuggans dal. Det känns otroligt motsägelsefullt. Och i dagens kultur där den allenarådande strävan är att må bra. Alltså vi vill må bra. Så provocerar detta oss något så djupt. Hur kan Gud säga att han leder oss på rätta vägar för sitt namn skull? Alltså ge sitt namn egen ära och sen rakt in i skiten. Jag skulle vilja slå ett slag idag för krisen. När den väl infaller. Jag vill lyfta fram det idag. Om du är i kris, grattis. Det är något av det bästa som kan hända dig när du hamnar i kris. 25-årskris, 30-årskris, 40-årskris, barnlöshetskris, barnkris, ekonomisk kris, äktenskapskris, sjukdomskris, arbetslöshetskris, livsledarkris, kris i allmänhet kan man säga. Ja, jag har fått med det mesta. Ja. LOC kris när man aldrig vinner, det är den djupaste smärtan. Jag satt och pratade med min kollega på jobbet på IKEA i Malmö. Hon var i 40-årskris. Hon sa att det är så fruktansvärt jobbigt. Jag sa till henne, jag tycker det är kanske det bästa som kan hända. Och sen tog jag kaffet och gick. Jag är ju inte pastor för henne, jag behöver inte följa upp henne. För det är bara genom en sån vandring ner i mörkrets och dödsskuggans dal som vi på allvar kan upptäcka oss själva. Upptäcka vad som är verkligt viktigt i vårt liv. Och det är först nere i dalen som vi i sanning erfar vad som släcker vår djupaste törst och mättar vår själ. Det är först där. Tänk efter själva. Jag satt och reflekterade över det i mitt eget liv när jag förberedde predikan. Vid vilka tillfällen i ditt liv har du genomgått någonting som har lett till en bestående förändring? Det kan vara värt att fundera. Vad är det som har hänt i mitt liv som har lett fram till att en bestående förändring har inträffat? Ni vet nyårslöftena, jag ska börja träna, det brukar inte vara bestående förändringar. Men vad är det som har föregått detta som har gjort att det har skett bestående förändringar i ditt liv? Det kan ni samtala om i husförsamlingar i veckan. Och i mitt fall så är det krisen. Det är alltid det mörka. Det är först där som det på allvar har hänt någonting som gjort att jag har sett, förstått och förändrats. Anledningen till att den gode herden för sina älskade får rakt ner i mörkret. In i dödsskuggans dal. Varför leder han dem dit? Jo, det, nämligen på den tiden det var där födan fanns. Det var där källorna sprang fram. Men det innebär ju att även rovdjuren sökte sig till där födan fanns och där vattnet fanns. Men denna svåra och farliga vandring var ju nödvändig. Varför? Jo, för att de skulle överleva. Hör ni? Och är inte det korsets budskap? Vi måste gå igenom döden så att livet kan uppstå. Vi måste gå igenom krisen så att frukten kan bära, så att det kan bära frukt. Vi måste gå till källorna för att överleva, men där är vilddjuren. Där är skuggorna. Där är ångesten. Om inte vetekornet faller ner i jorden och dör, då förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, så bär det rik frukt. Men vår tröst och vårt hopp i detta vilar på två saker. Ett, det är herden som leder oss dit. Och han är där själv med oss. Han inte bara säger så här, där nere, där ser ni, där pålar du fram lite vatten. Spring dit. Och så sätter han sig i säkerhet. När han säger så här i Johannes 10. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag, säger Jesus, är den gode herden. Och jag ger mitt liv för fåren. Mina får lyssnar till min röst. Och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. Och de ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Det är vårt hopp. Och det är vårt löfte. Och därför får vi tacka Gud för krisen. För det är Gud som leder oss dit. Och vi vet att, som Paulus utlägger den här texten sen i Romarbrevet 8. Att varken nöd eller ångest. Varken förföljelse, fara eller svärd. Varken något som finns i rymden eller i underjorden. Inga demoner, ingen ångest, ingenting. Ingenting kan skilja oss ifrån Kristi kärlek. Amen. Så det är inget fel på dig. När du vandrar i dödsskuggans dal. Det är där livet segrar. Och det tredje. Guds löfte i allt detta. Saltaren skriver, ingenting ska fattas mig. Härligt va? Nu vaknar alla framgångsteologer. Ingenting ska fattas mig. Varken hälsa eller rikedom eller ära eller barn eller framgång. Ingenting ska fattas mig. Känner ni? Ingen vart... det här körde jag på 80-talet. Men då hade jag framgång. Det här är ju ingen banal framgångsteologisk utsaga. Men vad står det för då? Och Petrus förklarar vad David menar. Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus vår Herre. Ty allt som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret har med sig i denna värld. Allt som leder till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss. Det är vad det betyder. Ingenting ska fattas oss. Som kristna är vi på vandring på den här jorden. Vi är på pilgrimsvandring. Vår herde leder oss mot ett bestämt mål och hans löfte står fast. Vi kommer få allt vi behöver för att nå det målet. Allt vi behöver, ingenting ska fattas oss för att nå det mål som Gud har bestämt för våra liv. Det är trösterikt. Alltså en del projekt vi ger oss in i så märker man att pengarna tog visst slut. Eller orken fanns inte där. Så är det inte med Guds handlande i ditt liv. Ingenting ska fattas dig. Du kommer nå målet som Gud har sagt. Han som har påbörjat ett gott verk ska fullborda det in till Jesu Kristi sista dag. Och Message översätter inledningen till Psalm 23 på ett så briljant sätt. Säger så här. Du har bäddat ner mig på gröna ängar. Du letar upp pålande bäckar som jag får dricka ifrån. Du är trogen ditt ord. Du låter mig hämta andan och visar mig den rätta vägen. Du låter mig hämta andan och och visa mig den rätta vägen. Ingenting ska fattas oss. Vi är på pilgrimsvandring. Det är liksom ingen dödsmarsch vi är ute på. Liksom, med så lite proviant och färdkost vi går under. Utan Gud leder oss sakta men säkert i sin takt, i vår takt, så att vi når målet. Och under resans gång så bäddar han för oss vid de här källorna. Och så låter han oss få hämta andan. Han är inte någon sån här forcerad arbetsgivare som säger att deadlinen var igår. Nu ska det in. Utan han låter oss hämta andan. Detta är evangelium. Han vederkvicker vår själ, som den underbara gamla översättningen sa, och ger oss liv igen. Och den platsen där den här andhämtningen sker, det är inte minst här i gudstjänsten. Det är därför det är så viktigt att regelbundet varje söndag komma för att hämta andan. För att få dricka ur den klara källan och få nytt mod och ny kraft igen. Ordet och anden verkar i församlingsgemenskapen genom ordets förkunnelse. Och vi förnyas till ande, själ och kropp när vi får ta emot Kristi blod och kropp här. Jag ser gudstjänsten som en rastplats. Alltså på vår vandring, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, så är vi på vandring. Vi stöter på olika problem på jobbet, i familjen, det händer saker i samhället. Vi har kärnvapenhotet från Nordkorea. Allting händer liksom och vi drabbas, vi dräneras på energi. Och då behöver vi ha de här rastplatserna. När vi går på den här vandringen, fjällvandringen, nu får vi sätta oss ner. Nu får vi ta fram obojen. Nu får vi ta fram de här mackorna. Och så äter vi. Och så får vi ny styrka. Men inte nog med det. Vi har också en utsiktspunkt. Gudstjänsten är som en utsiktspunkt. Där vi liksom får ta ut färdriktningen igen. Vi kanske går genom den här dalen. Så stannar vi upp. Och så har vi hört så många motstridiga, konkurrerande, förvirrande och vilseledande röster under resans gång. Så får vi stanna upp och titta. Var är vi? Oj, 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 jag har kommit lite ur kurs. Ordet träffar mig. Församlingsmedlemmarna vägleder mig. Och så säger jag, just det är den kursen jag ska hålla för att komma i mål. En utsiktspunkt. Men också en plats där man märker, vi läser av de gamla vägmärkarna. Vi hör ordets förkunnelse och säger, det är folk som har gått den här vandringen för oss. Och det gick bra. Det är bra. Ja. Man går på en terräng som märker man, så ser man några inristade märken. Jaha, ja, folk har gått här förut. Det är en tröst. En vägledning, det ger hopp. Så gudstjänsten är en plats där vi får både vila, hämta andan och ta ny orientering för riktningen framöver. Min sista punkt. Vårt hopp, det är Guds oförtröttliga, trofasta kärlek. Hans nåd och godhet kommer att förfölja oss resten av våra liv och föra oss åter till fadershuset. Alltså fåren har en sjuk tendens att hela tiden springa åt fel håll, gå vilse och förvirra sig. Och vi är exakt lika dana. Det är så intressant med er att ni är så förvirrade. Att ni är så sjuka i huvudet. Att ni liksom har en sån dålig kompass. Eller hur? Man sätter och bara, ja, nu så bara, så händer någonting. Jag bestämmer, jag ska vara en generös och godhjärtad människa på jobbet. Och så direkt bara får man en taskig kommentar. Och så är man bara som en grå, bitter varelse fram till lunch. Och så springer vi vilse. Och så är vi inte tacksamma mot frun. Och så är vi lite gnälliga mot barnen fast om de bara är trötta och hungriga. Och man har åkt iväg på IKEA klockan 7 en lördag kväll. Hatar dem. Och så behöver man korrigeras, räddas, få hjälp. Och det här är så fantastiskt underbart ord i Psaltaren 23. Där det står så här, Guds godhet och nåd kommer att följa mig, står det. Men det är alltså ett superstarkt hebreiskt ord och används vid andra psalmer. Men det här är enda gången det används i ett positivt syfte. Alla andra gånger står det så här, fienden kommer att förfölja mig till min sista dag. Fienden kommer jaga efter mig tills han når fatt. Fienden kommer att, och här är det så här, godhet och nåd kommer att förfölja mig resten av mitt liv. Halleluja. Jag är ju pingstare nu så då säger man halleluja. Eller jag är inte pingstare. Jag tillhör den lilla gruppen inom församlingen där som är någonting annat. Alltså godheten och nåden är som Herrens vallhundar som samlar ihop fåren så vi kommer rätt. Det är en tröst för oss svaga människor. Alltså Guds nåd och Guds godhet ger inte upp på oss. Alltså aldrig. Och det kan vara tröst för oss som kan tänka att vi har barn eller vänner eller familjemedlemmar som man känner, var är de nu? Det känns som de har sprungit verkligen långt bort ifrån fadershuset. Guds godhet och nåd kommer att förfölja dem alla dagar i deras liv tills de förs tillbaka till fadershuset. Det är så vi ber. Du har döpt mitt barn. Han är din. För honom tillbaka. Låt din godhet överraska honom. Låt din nåd drabba honom. För honom tillbaka. Gud har sin väg med varje människa. Du är så dyrbar och älskad i Guds ögon. Varje människa är dyrbar och älskad i Guds ögon. Jag brukar nästan aldrig komma ihåg andras predikningar. Jag kommer bara ihåg min egna. Men jag kommer ihåg en fras som, vad hette han? Richard Cruz var ju här och hade något. Jag kommer inte ihåg vad han pratade om för tema. Men jag kommer ihåg att han kommenterade. Jo, det var någonting om att nå ut, va? Så. Jag kommer ihåg, jag har ju läst Bibeln som sagt många, många gånger. Och evangelien har man ju läst tusentals gånger. Och så här, så att, och då nämnde han liknelsen om de 99 fåren och ett som har sprungit iväg. Och vi säger bara så här, åh vad god Jesus är. Som sticker efter det förlorade fåret som har sprungit vilse. Men han tog upp, det är ju det mest korkade man kan göra. Eller hur? Alltså han har 100, ja det är mycket pengar. Och nu lämnar han de 99 för det ett enda. Det är inte smart ekonomi. Det är inte smart planering. Men sånt är Guds hjärta. Han sträcker sig ut. Hans godhet och nåd sträcker sig ut för att nå denna enda. Och du är denna enda. Kära välsignade fårskock. Jesus är den goda herden. Han är vår salighet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.